Den text som är föreslagen idag från Nya testamentet, det som vi kallar för evangelietexten, det är från Matteus evangeliet, det 21 kapitlet, vers 1-9. Och det här är en text som vi läser både i advent men också palmsöndagen. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara: Herren behöver dem. Men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Det är något på gång. Hela atmosfären liksom vibrerar. Jesus har bett lärjungarna hämta en åsna och hennes föl. Egentligen ingen förklaring varför han skulle göra det. Bara mästaren som ger dem ett uppdrag. Lite spännande också. Ett äventyr. Stjäla en åsna och föl. Ja, det fanns ett lösenord. Herren behöver dem. Jag undrar om de funderade på om det skulle fungera. Och vad skulle egentligen hända sen? Jag är inte helt säker på att lärjungarna hade Zakarias ord så där färskt i minnet. Det där om att Messias skulle rida in på en åsna och på ett åsneföl. De kanske är lite förvirrade och funderar kring vad i all sin dar är på gång. Har Jesus skoskav? Är han trött? Ja, men, och sen borde han inte veta bättre. För han tar han sig in till Jerusalem så har han ju faktiskt ett dödshot hängande över sig. I vilket fall som helst, de gör som Jesus säger. Och när Jesus ska sätta sig på åsnan så lägger lärjungarna mantlar på lastdjuret. Sina ytterkläder. De gör det i omsorg och i kärlek. Nu kanske den där lärjungen Natanael börjar fundera. Han som hade suttit under ett fikonträd när Jesus kallade honom. Han reflekterar gärna och han hade läst en del i skrifterna. Så kanske det här med Zakaria som vi hörde tidigare som Hanna läste, det börjar kanske komma fram i hans huvud. Åsna, fridsfurste. Inte någon som kommer att strida, utan någon som kommer med fredliga syften. Och så kommer de upp till Jerusalem. Jesus blir igenkänd. Människor börjar pynta och förbereda. De tror att det är befriaren som kommer. Så de lägger mantlar och kvistar framför åsnan och Jesus hela vägen fram till Jerusalem. Och det människorna sjunger är det som står i psalm 24. Och den psalm som sjungs varje söndag morgon i templet. Den här veckans första dag som man räknade då. De kanske funderar, är det en ny dag? En ny tid som är på väg? Sång och hurrarop. Det är förväntan i luften. Vi lämnar Jerusalem en liten stund nu och så ser vi oss omkring här där vi är. Vi går in i ett nytt kyrkoår, första advent. Och lite grann precis som på, ni vet, på nyår, när nyårsafton lämnat, man har nyårsdagen, det här rena oskrivna arket. Vi vet inte riktigt vad som ska hända och vi hoppas att det som ska hända kommer att vara bra. Vi har förhoppningar, vi har förväntan. Även om nu advent inte betyder väntan som det är lätt att man tror att det gör, så finns det en väntans och en förväntans tid framför oss. Vi väntar på julen. Det här med att vänta, det kan ju vara något väldigt, väldigt passivt. Någonting som vi inte kan göra något åt. Vi väntar på bättre tider, vi väntar på bussen som inte kommer eller vad det nu kan vara. Vi kanske till och med hoppas att det ska bli lite bättre. Vi väntar på våren. Men våren, den kommer där den är färdig, när den är mogen. När väder och temperatur lockar fram grönskan. Det är inte mycket man kan göra något åt. Visst, jag kan ju bestämma mig för att 1 april så ställer jag fram solstolen. Men det händer ju ingenting med våren för det. Det är ju för min egen skull. Advent, det har blivit lite grann som en sån här väntans tid. Vi väntar på att den där underbart fridfulla, perfekta julen, ni vet, med gnistrande snö och tindrande barnaögon och alla är nöjda och glada. I vår familj så har det varit 2 jular på rad som inte alls har blivit som vi hade tänkt oss. Vi varit sjuka. 2 jular på rad. Men det blev jul i alla fall. Julen kommer oavsett. Och advent betyder ankomst. Och det kan finnas många likheter hur vi hanterar väntan och hur vi hanterar en ankomst. Vi väntar på att det eller den ska komma. Vi förbereder oss och vi väntar. Och vad väntar vi på? Och om vi väntar på någon, hur gör vi då med vår väntan? Oj. Människorna i Jerusalem, de hade en tradition sedan generationer tillbaka. De väntade på Messias. Det kanske inte var första gången de trodde att Messias hade kommit. Några hade ju alldeles nyss funderat på om det var Johannes döparen som var Messias. Och jag anar att det hade poppat upp ett antal kandidater många gånger tidigare i historien. Men nu är det Jesus som kommer. Hans ankomst som väcker förhoppningar och glädje. Det fanns ingen röd matta, utan istället använder man sina ytterkläder och kvistar. Man sjunger de traditionella sångerna från Psaltaren. Men man väljer sånger som passar för Messias. Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Man liksom dras med i den där allmänna yran. Och många, inklusive lärjungarna, de vet vem som kommer. Vem som rider in i Jerusalem. Många andra, tänker jag, hänger med bara för att det är allmänt trevligt. Härlig och god stämning. Man behöver ju lite ljus och glädje när livet är tungt och mörkt. Och just då så var det romarna som förtryckte folket. Och de gjorde livet rätt besvärligt för judarna. Så kanske några går där och funderar. Vad är det som händer? Är det verkligen nödvändigt att lägga de där mantlarna och kvistarna på marken? Jag menar, det är dumt att skära grenar från träden och mantlarna blir ju smutsiga. Och de där sångerna, är de inte onödigt religiösa? Eller förfärligt uråldriga? Texterna, de begriper ju ingen. Och det där med att rida på en åsna, ja, det känns inte alls rätt. Det är inte statsmannamässigt och kanske man kan tycka att det är lite provocerande också. Vad vill han, den där Jesus, egentligen? Har han politiska ambitioner eller driver han med oss? Hade det inte varit mycket vackrare om han hade kommit inridande på en häst? Och gärna en vit häst. Advent. Ankomst. Vem är det vi väntar på? Och vad innebär julen? Är det tradition? Är det mys? Varför pyntar vi? Kanske finns lite de där samma funderingarna som jag tänker att människorna där i Jerusalem hade. Det vi kanske inte alltid tänker på att den här perioden fram till jul nu, den kallas för fastan, lilla fastan. Den stora fastan ligger före påsk, den är ju en längre period, den är ju 40 dagar. Det här är ju lite kortare, därför kallas den för lilla fastan. Det är en förberedelsetid. Tid för att skala bort och skala av. Helt enkelt göra plats för Jesus. More is less, finns ett uttryck som heter. Jag kanske har tappat bort innebörden för advent. För jag fyller gärna tiden med att baka lussekatter, sätta upp julgardiner, adventsljusstakar, adventsstjärnor i fönstren. Jag tycker om att göra det. Och jag tänker fortsätta att göra det. Men kanske jag samtidigt ska kunna hinna fundera på varför jag gör det där. Vad är det som är fokus? Konsumtion, tomten? Eller att Gud blir människa? Jag kan berätta för er att utan att Jesus hade blivit ett litet barn, då hade vi inte suttit här idag. Då hade vi inte sjungit de här sångerna. Det är det som är grunden till vårt advents- och julfirande. Att Jesus föddes. Och jag tänker att treenigheten, de hade hållit på en oändlig tid och planerat för det här. Den här ankomsten. Hitta rätt tid för att sjösätta den här frälsningsplanen. Att ge Gud ett ansikte som människa. Och påtagligt en gång för alla visa hur stor Guds kärlek är till människan, till oss. Jesus, han blir någon som vi kan relatera till. Vi väntar på Guds ankomst. Att Jesus ska födas. Det finns en del böcker om lyckoforskning. Och det handlar väldigt mycket om att ha ett sammanhang. Att man behöver vara behövd. Att man mår bra av andlighet. Som man lite diskret beskriver det. Och då tänker jag att en församling borde väl vara den perfekta platsen för det. Vi har ett sammanhang. Och det finns alla möjligheter att vara behövd. Och andlighet. Vi firar gudstjänst tillsammans med Jesus och vi får ta emot Guds kärlek. Och det finns utrymme att be och sjunga, inte minst idag. I veckan så intervjuades en lyckoforskare på TV. Mycket av det han sa, det kände jag igen. Det var det som jag nämnde här alldeles nyss. Men han lyfte fram en sak som jag inte hade reflekterat över. Och det var helt nytt. Något som är viktigt, det är att ha något att se fram emot. Han nämnde det här att kunna se fram emot helgen, eller se fram emot semestern, eller se fram emot något annat. Att se fram emot något. Och nu när vi går in i advent, kanske vi kan ta med oss det. Inte i första hand rusa igenom de här veckorna fram till jul. Utan mer, ska vi säga, suga på det. Se fram emot det som ligger framför. Jag tycker det här engelska ordet Christmas är så vackert. Där får Kristus plats. Det märks inte så tydligt när vi säger jul. Men Christmas. Där finns Kristus med. Använd den här tiden till förberedelser. Både julförberedelse och Kristusförberedelse. Jag tycker vi ska fortsätta förbereda julen. Jag njuter i fulla drag när adventsstjärnorna kommer upp i fönstren. Och vet ni, Gud älskar skönhet. Om inte annat hade han väl inte gjort skapelsen. Allt det vi kan se runt omkring oss. Vi får göra det vackert. Gör vackert för Guds skull. Kanske kan vi väva in lite reflektion och bön när vi stökar där hemma. Som adventsstjärnan. Reflektera kring stjärnan, den som pekar på att ett barn fötts. Ett barn som är Gud. Kanske be att människor jag möter eller som ser stjärnorna i mitt fönster kanske på något vis ändå ska kunna förstå något av julens mysterium. Eller när jag sätter julblommor på bordet eller tar in granen, då kan jag be och reflektera över skapelsen. Över det Gud har skapat. Och att jag får vara en del av det. Och be om hjälp att kunna ta hand om och vårda Guds skapelse. Eller när jag bakar och förbereder julmaten. För det första, tacka för att jag har mat. Och så kan jag be för de människor som inte har. Och kanske också reflektera över hur kan jag dela med mig. Så att någon får det lite bättre. Och när jag tänder ljusen där hemma. Fundera kring vad det betyder att Jesus säger att han är världens ljus. Och att han uppmanar oss, uppmuntrar oss att sprida det ljuset. Och då kan jag be och fundera kring hur kan jag göra för att sprida det ljuset? Kan jag bidra till att det blir lite ljusare runt omkring? Längst ner i kyrkan så har jag lagt en liten ljusblå lapp. Där finns det förslag till bibelläsning under fastan. Det är från kyrkåret. Och i början så finns det också lite tankar på hur man kan läsa de här texterna. En förberedelse för julen. Kören ska alldeles strax få sjunga. Och sen ska vi göra som vi brukar göra här i kyrkan. Vi tar tid att be och fundera och reflektera. Och jag berättar mera om hur det går till efteråt. Nu, kören.